Mind Selecta. Fredagen är här och Oddpod är på banan med ett nytt avsnitt. Den här gången garanterat fritt från sport, kan vi faktiskt lova. Kan vi kalla förra veckan för ett olycksfall i arbetet. Jag heter Billy Rimgard och basar på den här institutionen gör min kollega Tobias Nordström.
Halloj!
Tjena!
Rewind Selecta, var det någon gammal two-step-referens eller...?
Det är väl sån här skön dub, reggae, sådana saker.
Är det så? Jag har noll koll på det. Det enda jag känner igen det från är typ någon Craig David-låt.
Ja, just det. Jo, men det är en sån klassisk jungle-grej. Det var alltid rewind, selecta. Alltså det är en sån här soundclash-grej, va? Shit, nu kommer Hassan sitta och skruva på sig i sin stol. Förlåt Hassan, det är inte meningen.
Allas vår, vad heter det, reggae dancehall-expert
kung.
Hassan Ramic, tänker du på.
Precis.
Jag tycker inte vi ska slänga oss med namn på det där sättet. Det kan uppfattas som, jag vet inte, name dropping.
Finns det någon podd i Sverige där det är lite sån här, ja, men du umgicks en del med Johan, va?
Johan?
Precis min reaktion när jag lyssnar på Värvet.
Ja, du tänker så. Mm. Du tänker på den här klassiska min vän Martin. Känner du Martin, eller? Det jobbiga är ju också så här, jag känner ju Martin. Så att jag är ju, det känns nästan ännu smutsigare att veta vem de pratar om och kunna relatera till det än vad det gör att vara utanför. Att vara utanför är liksom normaltillståndet. Att vara innanför är liksom geggigt på något vis.
Man undrar vad jag har gjort fel.
Ja, jo, kanske. Du, ska vi snacka lite UFOs?
Det gör vi.
UFO-handlingar kanske i alla fall. Det är så att, vad heter det, många UFO-fantaster har ju undrat varför det inte har dykt upp massa roliga handlingar i alla de här dokumenten som Edward Snowden har läckt. Men nu har det så äntligen skett.
Yay.
Ja, det, jag vet inte om det är så jävla jättemycket att hurra för egentligen. Det verkar som att det mest är någon slags PowerPoint-presentation som man håller för brittiska underrättelsetjänsten om metoder för att använda UFO sightings, vad säger man på svenska, UFO spaningar typ. Och dylikt för att sprida desinformation på internet och liksom förleda pöbeln på något vis. Det känns inte supersexigt.
Nej, och det kanske inte är så oväntat heller att man riktar in sig på. Det läckte ju här, eller ett av de här läckningarna i veckan. Eller det är väl samma presentation kanske som avses. Det var ju om hur man så här sabbar rykten och vad ska man säga, förstör för folk online genom att sprida missinformation och sådana saker.
Ja, precis. Det var ju del i något slags paket om att så här, vad ska man säga, skapa en ström av falsk information för att därmed dränka ut även de korrekta uppgifterna.
Och i ett sådant sammanhang, alltså det är ju ganska självklart att underrättelsetjänster sysslar med sånt, även om det är skit. Så, därför att det är det de sysslar med skit. Och i ett sånt ljus så kan jag tycka att det är ganska uppenbart att så här, det är en ganska tacksam publik att rikta sig till, typ ufologer, konspirationsnördar, alla de som säger att de inte berättar för oss vad som faktiskt pågår. Om man lite snyggt liksom puffar in info till dem, så får du ju spin.
Jag kan samtidigt inte låta bli att liksom se Mulder-dimensionen i det här lite grann. Alltså hans idéer i X-Files landade väl, om jag inte missminner mig helt i alla fall, någon form av government conspiracy där UFO-grejen bara var liksom toppen på det här isberget av att sprida virus bland folk och så. Är jag helt ute och cyklar då?
Nej.
Det var för mig att det var någonting sånt som det knöts ihop med i alla fall. Och det här ligger väl, även ifall det inte är virusspridning, så vitt vi vet, som ligger i grunden här, så finns det ju någon form av parallell i alla fall.
Men det är väl hela den här liksom... Det är ju en så här klassisk Kansas City shuffle, att få alla att tro att du håller på och mörklägger sanningen om UFO när du egentligen mörklänger sanningen om något helt annat, dina flygplansprototyper eller någonting. Och då gynnar det ju dig om du vill hålla det hemligt att elda på sådana saker. Om du ska frakta någonting onämnbart i en omärkt helikopter ofta.
Det här ställer ju även den upplagan av The Incident vi hade för några veckor sedan, eller någon månad sedan kanske nu, om den här, vad hette de nu? Den brittiska government agency-grejen som distribuerar UFO-information till UFO-fantaster över Storbritannien.
Aerial Phenomenon Inquiry Network.
Exakt. Snyggt att du tog den i minnet. Jag såg i din blick hur så här, liksom, du bara bläddrades frenetiskt i referensbiblioteket. Men kartotekortet var det skulle till den.
För en gångs skull. För en gångs skull.
Härligt. Men lite besviken är man väl på något sätt. Det hade varit roligare om det grävdes fram några så här riktigt kittlande UFO-uppgifter i Snowdens läcka. Eller?
Eller?
Ja, du tycker inte det är riktigt.
Jag tycker så här. Jag tycker ändå att det gynnar hela UFO-mytologin att det ändå är så här bekräftat att så här med så här maskade dokument och med pensionerade generaler och massa såna här saker så är det ändå bekräftat att så här flygvapnet inom hos olika länder tar så här UFO-fenomenet ändå på stort allvar eftersom det uppenbarligen så här stör piloter. De tar det ju på allvar därför att så här, det kan hindra piloter att fokusera på uppgiften, det vill säga att släppa en bomb någonstans. Men vi vet ju ändå att utredningarna är igång, men vi vet inte vad de har lett.
Nej, exakt.
För den som vill bygga ett häftigt narrativ kring det så är det nästan bättre att det är så snarare än att man kläckte koden. Jaha, okej, det var en konstig... Ja.
Man kan väl även på något sätt säga att liksom, det perfekta sättet att täcka upp riktig UFO-forskning måste ju också vara med falsk UFO-forskning.
Verkligen. Jag vet inte vad han, nu blir det ett förnamn, Fredrik heter han. Jag vet inte vad han heter i efternamn, det är någon på Twitter. Det är ju de som kör Superpod. Han twittrade, i 90% av fallen när man säger något om Breaking Bad så får man en spoiler tillbaka. Och då så svarade jag så här, hon dör. Bara för att jag kände att det var en lagom reply. Varpå det tweetet i versaler som jag fick tillbaka som var så här, okej, nu måste jag utgå från att någon kommer att dö om hon är i den situationen, eller samtidigt att hon inte kommer att dö om det här var ett skämt. Ja. Så det beror helt på hur man värderar information. Om bristen på bevis för UFO-forskning, det kan ju också vara ett tecken på
det yttersta beviset.
Exakt. Och då landar man ju i så här, vad väljer man att tro på? Vad är ens default-läge? Och där gör väl kanske många av det misstaget att de lite för hårt vill tro. Så.
Men när vi ändå riktar blickarna mot universum så kan vi väl, kisa med ögonen lite extra och se lite längre ända fram till den nya trailern för Guardians of the Galaxy. Har du tittat på den här?
Det har jag gjort.
Vi har inte pratat om det här överhuvudtaget innan nu, och någonting säger mig att det här får dig att spinna lite grann.
Ja, absolut.
Det här känns lite din gata på något vis.
Ja, jag är ombord.
Jag tänkte säga, vi har ju pratat ganska många gånger i Obitrikten om, och både problematiserat och hyllat, den gamla, inom citationstecken, sanningen att mörkare är lika med bättre. Men det känns som att vi står inför någon slags liten backlash mot hela det här fenomenet, och kanske är liksom Guardians of the Galaxy det första riktigt stora steget mot en ny riktning. Men jag är samtidigt lite skeptisk. Är verkligen lättsammare det nya bättre på något sätt? Är lättsamt det nya mörka?
Jag skulle säga att lättsamt är mycket, mycket svårare att klara av än mörka.
Ja, det håller jag definitivt med om.
För en film som Thor, exempelvis, jag har inte sett tvåan, den kanske är kass, men ettan i alla fall, den tycker jag funkar som matiné. Med Avengers här, så den funkar väl ändå som, liksom, det är en bra, jättebra film det med. Men när man gör lättsamt och när man gör matiné och äventyr och sånt, då är man bara några få fina steg bort från pajas.
Mm.
Och det är det som gör att så här, lättsammare...
Men alltid ett dratta på ändan gag från att vara nere i smutsen.
Det gäller att hålla sig borta från slapsticken. Det är det som är... Men...
Fast å andra sidan, The Avengers, en del slapsticken då i den?
Ja, absolut. Det är det. Men jag tycker ändå att de håller sig på rätt...
Köl.
Ja, faktiskt. Mm. Nej, men för när man gör mörkt, då är det ändå så här... liksom ta ett ödesmättat Clint Mansell soundtrack och filma någon i solnedgång ensam på ett hustak typ, alltså, eller vad fan som helst. Alla vet hur de här mörka grejerna som vi har dragits med de senaste åren ser ut.
Och släng in en Hans Zimmer basun så är du halvvägs hemma.
Ja. Och då på något sätt så finns det ändå ett formulär 1A där som liksom egentligen inte kräver så mycket manus. Vi pratade förra veckan om hur True Detective ibland känns som vykort. Väldigt snyggt film, men så här, inte så mycket innehåll alltid.
Mm.
Så att göra mörkt bara, det är ju inte världens största grej att pull off. Men däremot att göra...
Det blir lätt Sisters of Mercy av allt det.
Ja, det är bara på med en skinnrock, sen är du där.
Ja, eller ja, Fields of Nephilim kanske är en roligare exempel.
Ja, Fields of the Nephilim-skämt är ju alltid roliga.
Ja.
Det är svårt att misslyckas med dem. Alltså.
Ja. Men alltså, jag är ju, vad heter det... Jag är lite mer skeptisk. Alltså, kanske inte mot just trenden att göra det lättsammare. Jag tyckte jag gillar båda Thor-filmerna och The Avengers. Men... Och jag är även all for att gräva upp liksom obskyra serietidningar och göra filmer av dem. Men det finns en i alla fall i trailern till The Guardians of the Galaxy en lättsamhet som ligger lite för långt ifrån det jag oftast tycker är intressant med superhjältar. Och även serietidningar i stort. Jag går liksom inte riktigt igång. Det är någonstans där när Björn Skifs kommer in som jag känner att oj, nu börjar det tippa lite åt fel håll.
Ja.
Ja, är du med mig?
Helt och hållet. Alltså mitt default-läge är ju att jag mycket bättre gillar... ta något klassiskt, Watchmen. Liksom. Mm, alltså det här plågade, eländiga... Alltså även de i trikå mår ganska risigt. Liksom.
Mm.
Det gillar jag ju. Jag gillar ju den jagade Batman väldigt mycket. När han inte är i maskopi med polisen utan faktiskt jagas som de brottslingar han försöker stoppa.
Men du vill ha liksom lite det, vad ska vi säga, det uppgivna mörkret eller något,
ja,
ska säga.
Ja. Men det är liksom det är inte exklusivt mina superhjälte filmer utan det är väl kanske så här, jag gillar det överhuvudtaget, så här, Hjalmar Söderberg liksom. Allt bara hopplöst.
Men vad är det du gillar, vad heter det med just Guardians of the Galaxy trailern då, tror du? Varför känner du dig positiv?
För att den är så jävla sjuk. Alltså det känns som att det är helt whack.
Det var ju någon som skrev den här tweeten här i veckan som känns som att den ringer in det ganska bra. Det här med att, det här att DC säger att en Wonder Woman-film är lite för komplicerad. Marvel säger, here's a raccoon with a machine gun. Det lite så är det på något sätt. Att det funkar när det blir, för att det är så knasigt på något vis.
Mm.
Ett pratande träd som Vin Diesel voicear är liksom också...
Hur kan det bli dåligt? Jag älskar allt med det här.
Ja, vi får väl se. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om Spritzink. Vilken rysk accent det blev på det uttalet. Spritzink. Vad heter det?
Det låter nu som någonting man har på en tårta.
Ja, det...
And now for the Spritzink.
Det låter som någon slags metall ryssarna har på sin tårta. Men ja, för all del. Det är alltså ett företag som håller på att utveckla en ny teknik, säger man. Det är väl snarare en app för att höja vår läshastighet. Enkelt förklarat så handlar det väldigt mycket om att man streamar en text så att ögat får fokusera på flödet i en fast punkt, snarare att låta ögat svepa över rad efter rad. Och du har provat det här lite grann.
Mm, det har jag gjort.
Hur kändes det? Det enda jag har sett är någon slags liten konstig så här, demonstrationsvideo på hur det här ska fungera, där de filmar ett öga. Och det är först då ett öga som rör sig längs med en rad av text, och sen då det fixerade ögat då, som använder den här appen och bara fokuserar på en punkt.
På deras, på sajten spritzing.com inte regga spritzing.ru sälja så här gamla uttjänta kärnmaterial eller någonting. På deras sajt så kan man börja med att få en text presenterad för sig då i normal läshastighet, som är typ 240 ord per minut eller någonting sånt där. Då börjar man med att hålla ögat på man håller ju som sagt bara på en punkt, man behöver aldrig röra dem i sidled. Sen så har man en liten kontroller som man kan öka hastigheten ända tills man är upp på 500 ord per minut, det vill säga nästan dubbelt så fort som man normalt läser. Och det funkar ju. Man kan ju ta till sig texten. Inte om man går på den direkt, men om man liksom långsamt höjer och går stegvis, så hänger man med. Så att rent funktionellt så funkar det ju.
Du tyckte det, alltså, kommer du använda det här mer, tror du?
Det är ju här som jag är lite fundersam. För, så här, jag kommer ihåg en gång när för det är nog 10 år sedan någonting. Det var innan Lykke-Li och Säkert och alla andra artister dök upp, så skrev jag om varför det är så få tjejer som kommer igenom den här, ja, the long grueling road till att släppa en skiva via förlag och skivbolag och så vidare. Och då så i en av de intervjuerna jag gjorde då, så sa Actionbiker en så himla smart sak som jag så här...
Sara Nyberg Pergament alltså?
Ja, precis. Mm. Hon sa så här att problemet är väl egentligen inte att det är för få tjejer som håller på att göra musik, utan problemet är att det är för många killar som gör det. Och det är en så himla bra infallsvinkel. Och när jag testade Spritzink så tänker jag så här... Alltså, om det nu är så att vi lever i ett informationsöverflöd och att det finns för mycket information för att ta till oss, är att höja läshastigheten verkligen lösningen på det? Mm. Eller är det att läsa mindre och försöka ta till sig mindre och fokusera på det som man faktiskt väljer att läsa?
Jag känner också, jag har inte provat appen, men den första tanken som slog mig är att det måste ju ändå... bli någon form av alltså skumläsning, eller alltså att det kan ju inte bli den här jag vet inget bra svenskt ord, immersive, alltså den formen av erfarenhet som man får med, när man liksom sitter med en text och verkligen försvinner in i den, utan det känns ju mer som ett verktyg för att så här, ta sig igenom en text och hänga med så gott det går, eller vad man ska säga.
Jag tänker att det är ett verktyg för de som behöver plöja väldigt stora mängder information på lite tid. Jag tänker exempelvis om man researchar en artikel eller någonting och ska gå igenom en eller rapport som är 230 sidor lång. Liksom. Mm. Någonstans här är det något intressant. Ja, men då kanske det där funkar. Jag upplevde att jag blev väldigt, väldigt trött väldigt fort. För blinkar man så missar man ju 3 ord. Liksom.
Ah.
Så man satt och stirrade väldigt intensivt. Men man kanske slappnar av när man har lärt sig.
Det känns som, borde man inte kunna inkorporera teknik från typ, vad heter det, kameran på telefonen, om man till exempel använder en telefon eller läsplatta eller vad man nu kör, för att läsa av när man blinkar. Det är nästa steg.
Pitch.
Ja, exakt. Spritzink.
Bra är ja. Den förbättrade versionen som har den funktionaliteten. Mm. Så jag kan tänka mig någon slags så här funktionell användning om man vill. Alltså väldigt så stenhuggarmässig användning. Men det är ju ingen fin lir. Liksom.
Men är det inte bättre att man då... Alltså jag kommer ihåg när jag pluggade, framförallt när jag pluggade på inom största möjliga situationstecken, lite högre nivå, alltså typ efter min kandidatexamen, så lärde man sig ganska snabbt och man liksom nästan blev undervisad i att så här, lära sig läsa längre texter på ett sätt som gjorde att man liksom fick med sig texten, men man inte behövde läsa varenda ord, så att säga.
Exakt. Så
det finns ju där en form av akademisk teknik där man, alltså det är ju precis den anledningen också akademiska texter ofta är uppbyggda efter en viss sorts struktur. Alltså det underlättar människor att ta sig igenom texter och skapa sig en uppfattning om vad en text är på ett snabbt och överskådligt sätt. Alltså det känns inte som att det här, att det är typ sån teknik man bör föra ut eller snarare förmedla för då de som känner att de måste ta till sig saker snabbt.
Mm. Jo, definitivt. Det jag tänker är så här, om du sitter på din Twitter och tycker, och det är det som är ditt jobb, då kanske du behöver gå igenom morgonens 40 stora artiklar från lite olika tidningar och debattsajter och sådana saker. Mm. Då kan det här vara ett utmärkt sätt att köra igenom bara ett flöde av text så för att få. Men jag skulle aldrig kunna läsa skönlitterärt på det här sättet. Jag är redan väldigt selektiv när jag läser. Alltså, om jag lär mig när jag läser en bok så brukar jag lära mig vad en författare är bra på och vad hen är dålig på. Och om man då vet att så här, nu börjar en så här eländig jävla platsbeskrivning igen som inte ger mig någonting, så blir jag ganska bra på att skimma den och sen gå rakt på. Det är därför jag har lite svårt med ljudböcker, för jag blir lite så här, jag blir lite rastlös när jag lyssnar på dem. Jag vill kunna liksom välja själv och stanna och gå tillbaka och kanske ta om en viktig dialog så.
Men det där är väl liksom det eviga problemet med, eller inte problem, kanske fel ord, men det där är väl liksom så inneboende i textens egenskaper, just det liksom, och även alltså boken som sådan, det är att man liksom kan just bläddra och en bok liksom existerar bara så länge du läser och är nedsjunken ner. Men jag drabbas ju också av det där väldigt mycket, eller väldigt mycket, men då och då att man läser böcker och man liksom alltså det finns ju aldrig ett tillfälle då en bok är så lockande som när man ska läsa den boken efter boken man läser just nu.
Mm.
Och då händer det att man hamnar i, om en bok kanske inte riktigt levererar de här skenorna, att man i princip i passager hoppar över allting utom dialog. För att man vet att så här, beskrivningen av den här gatan som leder fram till den här personen som vi ska prata med nu, den har jag fått grepp om hur den här författaren konstruerar. Och det är först liksom själva dialogen som för oss framåt i den här handlingen som jag vill ta del av på något vis.
Mm.
Känner du, när man säger sommarläser i hängmattan, så är det väldigt mycket så på något vis.
Mm.
Men tror du att det här är någon slags tecken i tiden? Alltså tror du att det kommer slå med spritsnick av just den anledningen som du nämnde, att vi lever i någon form av informationsöverflöd?
Jag kan tänka mig att, alltså de har ju uppenbarligen researchat hur det går till, är att ordet är svart men sen är en av bokstäverna röd, och det är inte alltid den mest centrerade bokstaven, utan det kan vara, det kan hoppa lite fram och tillbaka liksom. Så uppenbarligen ligger ju forskning bakom, eller någon kan, ja, forskning, det låter jävla högtidligt när man säger, någon har klurat ut var den bokstav ligger i varje ord som vi förstår ordet genom att se typ. Och det skulle jag kunna tänka mig i ett läge där så här, någon så här Google Glass fantasi blir populär, att det är ett väldigt effektivt sätt att ta till sig instruktioner, kortare texter, sådana saker, på en väldigt liten yta. Problemet var bara så att medan jag verkligen känner att jag hinner läsa och hinner uppfatta allting, så kan jag inte redogöra för så mycket av det som stod efteråt.
Nej.
Man hinner liksom inte riktigt processa informationen, så känner jag. Men återigen vill jag gå tillbaka till så här, är lösningen på att vi har för mycket information, är det verkligen att läsa snabbare? Jag är inte säker.
Nej, det är det väl kanske inte. Men det är, alltså jag tror ju att så här, alltså jag är ju själv ett offer för det här. Alltså man läser ju eller man skummar, jag skummar ju mer grejer idag än vad jag gjorde för 10 år sedan eller 5 år sedan bara. Det känns som att varje dag så är det massa olika artiklar som är liksom så långa att man känner att det här är intressant, men jag vill ta igenom det på ganska snabbt sätt. Det som känns intressant med Spritznik är liksom att det kommer året efter att uttrycket TLDR lanseras. Alltså det känns lite talande på något vis att man ser ett behov av att människor vill läsa fort på något vis.
Hör gärna av dig med rättelser, smädelser eller förslag. Gå in på facebook.com/oddpod eller skriv på Twitter till @oddpodcast. Det går också bra att mejla till kontakt@oddpod.se. Länkar till allt det här och ett mysigt kommentarsfält för att prata om avsnitten hittar du på oddpod.se.
I veckan så släcktes Bitcoin-börsen Mt. Gox ner. Det var kryptovalutans största exchange och den misstänks ha varit utsatt för en enorm stöld genom en bugg. På Mt. Gox fanns mer än 180 miljoner dollar i bitcoin sparat och det är hela 6% av de totala bitcoins som existerar. Och inget av de här kan just nu nås, man kan inte ta ut, man kan inte sätta in och så vidare. Jag känner att vi behöver prata lite om det här, för vi har ju pratat om bitcoin förut. Och en bra ställe att börja på, det kan ju vara att ta oss tillbaka till oktober 2011. Då var bitcoin fortfarande något väldigt obskyrt som det bara pratades om i Wired-artiklar typ. De första texterna.
Och i obitidiktum.
Och i obitidiktum, absolut. Vi tog ju upp bitcoin-fenomenet här i ljuset av en artikel som jagade den här hemliga men mytomspunne bitcoinskaparen Satoshi Nakamura, som vi tyckte hade viss cyberpunk-potential. Jag tänkte så här, bara för att inte hålla någonting hemligt, vi behöver inte lägga saker till rätta, så jag tänkte vi kan väl lyssna lite på vad vi hade att säga då i oktober 2011.
Vad kan man säga om bitcoin? Är det liksom början på ett alternativ till ett misslyckat kapitalistiskt system?
Jag tycker personligen att det är en extremt spännande grej, om inte annat för att det är ett skönt så här långfinger i luften mot systemet.
Men samtidigt kan jag känna att det är ett stort jävla luftslott om det samtidigt inte har någon påverkan. Om du om 5 år inte kan använda bitcoins någonstans, så är det ju liksom en parentes i näthistorien på något sätt. På ett sätt är det ju väldigt både talande och väldigt intressant att Mr. Nakamoto liksom inte finns i verkligheten. Alltså, det är ju självklart en eller flera personer som döljer sig bakom namnet, men han är ju samtidigt någon slags fantasifoster eftersom att han antagligen inte är en reell person. Jag tror att det på ett sätt är viktigt att bitcoin skaparen hålls på ett sätt anonym, för att annars så kan den personen som har skapat det kan liksom ställa sig till svars för problemen.
Men alltså det enda som en riksbank kan göra är just att höja eller sänka räntan. Så att man skulle ju kunna kalla det vi har också för ett virtuellt system. Det har liksom någon gång satts igång och nu rullar det.
Bitcoin är ju på ett sätt inflationssäkert eftersom att det inte styrs av samma marknadsregler, utan det istället då helt och hållet regleras av hur mycket bitcoins som genereras av systemet sig självt, så att säga. Det finns ingen person som rätt vad det är kan så här, trycka på en knapp och sen genereras det helt plötsligt dubbelt så mycket bitcoins.
Nej.
Utan det är liksom omöjligt. Folk i allmänhet vill ta små steg på något sätt. Eller ja, folk i allmänhet, jag tror att även att de som använder bitcoin inte skulle vilja lägga ut det med de stora summor som de har växlat in i bitcoins liksom.
Tills det är så att jag kan köpa en lägenhet med bitcoins och det finns någon som är villig att låna ut väldigt mycket bitcoins till mig över 50 års period. Innan dess så kommer ju bankerna vara oundvikliga att ha att göra med.
Kan vara ett stort jävla luftslott som är en parentes i näthistorien, sa du Tobias. Men det var också den mest spetsiga åsikten vi mäktade med i den här diskussionen. Jag hade ju hoppats att vi skulle vara för och säga så här att det här är framtiden. jag kommer börja handla med bitcoin eller vara emot och säga att det här kommer aldrig gå. Men det var inte så mycket så, utan vi stod lite på distans och tittade ett storökt på detta fenomen snarare.
Detta luftslott. Ja, jo, så var det väl. Men det är väl också ganska symptomatiskt. Alltså det känns som att även ifall bitcoin numera är en ganska stor grej, så känns det, alltså min känsla är fortfarande att det känns otroligt osäkert på något vis. I de här artiklarna som man har läst nu i kölvattnen på att Mt. Gox har stängts ner är ju väldigt mycket bitcoin, it's been a bumpy ride och så vidare. Det känns ju som att där i liksom mining-hetsen så har det även men gått åt helvete. Det känns lite grann som att allt det som bitcoin skulle vara skyddat mot, alla de här problemen som fanns med vanliga pengar som inte skulle finnas, det är precis de problemen de har stött på också. Det sjukaste är ju det är många bitcoin-entusiaster tydligen då, som rekommenderar de här mynt och pappersvouchersarna för bitcoin som ofta finns, som de kallas för paper wallets. Att man rekommenderar att man nu ska använda sådana för att såhär, lagra sina bitcoins offline. Och då är det ju tillbaka vid exakt de gamla pengarna.
Ja,
så att säga. Då känns det som, då har man skjutit sig själv i foten lite grann.
Det som slog mig var ju så här, då kommer jag ihåg att jag läste någon artikel om någon snubbe som typ hade sagt upp sig, köpt något hus i Montana eller någonting där det var billigt att bo och hade inrett en hel källare med så här datorer och serverracks och sånt och levde på att mina bitcoins, för det är ju det man liksom, det är så man får nya bitcoins och låta datorer stå och tugga. Men då handlar det fortfarande om amatörer i källare. Nu några år senare, nu handlar det om att bygga liksom på industriell skala stora jävla serverhallar som är så här, jag vet de skulle bygga en uppe i Boden som var större än Facebooks serverhall som ska byggas här i Sverige liksom.
Den i Luleå?
Ja, precis. Så att det blev liksom en business i sig att bygga de fel. Alltså jag läste ett tweet, jag har inte lyckats kunna sourca det, så jag vet inte om jag ska säga det, men alltså jag såg en siffra, du vet, på så här att av världens 100 kraftfullaste datorer så används 89 till bitcoin mining, eller du vet någonting, alltså en så här svindlande, ta det där med en nypa salt, men en svindlande summa på hur mycket, alltså alla stora datorer som byggs görs med det syftet, vilket är helt sjukt.
Jo, men det känns ju också som så här, som att många helt plötsligt insåg att här fanns det pengar att göra, och det är ganska bråttom med att vara först i kvarn, så att säga. Precis som vi pratade om i inslaget där i 2011, när vi diskuterade det då, var ju det faktum att, alltså tanken är att det finns ett slutgiltigt nummer av antalet bitcoins, och de blir svårare och svårare att mina fram ju fler som finns i cirkulation, så att säga. Och då blir det ju väldigt tydligt ganska snabbt om att det blir liksom som en alltså ett race helt enkelt till att här, nå så många bitcoins som möjligt innan det är slutminat på något vis. Och det är väl på ett sätt också det som har så här, talat emot hela bitcoin-fenomenet, att när racet är slut så står man där på något vis. Alltså det känns som att ordet, jag vill kanske inte använda ordet fluga, men det är precis det som gör sig påmint på något vis, att bitcoin dansade en sommar lite grann. Inte för att det är slut än, det känns som att det är många som är idogna i sitt förespråkande av bitcoins, men det känns som att det ständigt är motgångar för den här fantasivalutan.
Jag var lite sugen nu på att här, jag vet att jag inför det där avsnittet så funderade jag ju på om jag skulle lägga några hundringar på att köpa en liten plånbok bara för att se hur det funkade liksom.
Det skulle du ha gjort.
Det skulle jag ha gjort, för då hade jag nog haft femsiffrigt belopp idag utan problem. Alltså väldigt mycket så. Och nu när Mt. Gox stängde ner och alla dessa människor sitter där utan att kunna ta ut sina pengar och sånt, och alla bara, nej, this is the end for bitcoin typ. Nu funderar man ju på, ska man slå till och köpa lite Dogecoin eller Darkcoin eller några liksom såna här alternativ nu? Kommer liksom nästa rush ske någon annanstans?
Men det är väl det, alltså, det är väl det som är just problemet. Alltså, vilken är nästa rush? Mm. Alltså, var kommer man flytta sina bitcoins? Till vilken ny fantasivaluta kommer man flytta dem, sina tillgångar så att säga? Det är väl det som är svårt att avgöra på något vis.
Men jag måste säga att bitcoin har haft de här cyberpunk-kvaliteterna vi pratade om i avsnittet, att så här, det måste man ju säga att den har upplevt i alla fall, eller liksom levt upp till. Bara i höstas så var det en artikel med den här rubriken. Jag ska läsa den långsamt så kan vi suga på den. There is a 60 million pound bitcoin heist going down right now and you can watch in real time.
Sexigt.
Det är ändå mäktigt.
Det är ju väldigt nära liksom heist-scenen i Neuromancer.
Ja. I det fallet var det någon som hade lyckats fejka. Genom en bugg så hade den lyckats fejka folks saldon på en exchange. Att de trodde att de hade pengar kvar. Men i själva verket så var det under en veckas tid. Så dränerade de istället alla konton. Och fick ut så här sinnessjukt mycket pengar. 96 000 bitcoins kanske. Vilket är så här över en miljon dollar typ.
Det är alltså man skulle kunna säga, det är ju cyberversionen av att ge ett bankrån loopa övervakningskameran till valvet.
Verkligen. Ja. Men då är det ju en person som på något sätt ser de här pengarna flyttas så här online. Till en så här, man kan tydligen kasta in dem i någon slags tvättmaskin där de skakas omkring tillsammans med en massa andra bitcoins och kommer ut på andra sidan och har då tappat alla spår av var de kom ifrån.
Återigen så är det ju då ett precis samma problem som man har med vanliga valutor, dyker helt plötsligt då upp med bitcoins också. Det är bankrån och man tvättar pengar. Det är så här, precis de sakerna som man ville komma ifrån med, som problemen är med vanliga pengar, de dyker upp direkt i princip.
Precis. Och vad den här personen gjorde som spårade den här, det var ju att han slängde med 0,666 av sina egna bitcoins i den här tvättningen. Så han kom ut på andra sidan. Och då så fick han samma, jag vet inte, hash eller någonting sånt. Så han kunde liksom vara med hela vägen. Och då satt han fördan över små summor på 0,666 bitcoin till den här heistern. Bara för att visa honom att han fortfarande var på spåren. För att se honom vad hans next move var. Fantastisk artikel. Alltså när man läser sånt, då känner jag verkligen så här att det känns bra.
Det känns ju, alltså där lever man ju verkligen i alltså i det som William Gibson har beskrivit som att we're living in the future, it's just not evenly distributed. Alltså där är ju det som är verkligen i framkant så att säga. Vilket är otroligt sexigt. Men jag tror också så att det som är själva grejen med bitcoin nu är också det här att det som blir otroligt osäkert och otroligt kittlande, att det helt plötsligt finns någonting, kanske den första grejen som är liksom skapad helt på nätet och äger rum helt på nätet, men som har en väldigt reell påverkan på livet utanför nätet, i och med att det är så, liksom så mycket dollars och andra valutor som har investerats i det här bitcoinberget, så är det liksom bara tanken på att så här, man stänger ner en bitcoinbörs, så helt plötsligt så här, flera miljoner dollar frusna är ju liksom bizarrt på något vis.
Ja, med tanke på att det handlar om att typ rycka strömkabeln till en server.
Ja, och det är även hela den nedstängningen av Mt. Gox är också väldigt speciell på något vis. Den stängdes ju ner den 25 i veckan här. Webbsajten gick ner då och kontoret i Tokyo hittades helt tomt med en kryptisk kommentar från deras chief executive att business var on a, inom citationstecken, turning point. Det kan man väl definitivt säga. Årets underdrift.
Det är som när Challenger rymdfärjan exploderar och de säger i NASAs speaker system, ladies and gentlemen, we have a small malfunction, we are investigating right now.
Säger de small malfunction?
Eller är det signifikant? Eller,
nej, jag tror att de säger apparent.
Vi apparently have a malfunction, så kanske de säger.
Jo, definitivt. Det var också så här. Man undrar ju så här, Satoshi Nakamura, vad gör han nu? Mm. hur tar han det här?
Vi kan väl, det där tycker jag vi kan prata om i de här klippen vi hörde. Vi
hade ju kört revision.
Vi hade ju några fel och några rätt. Du var ju extremt rätt ute när du sa att det är viktigt och att det är så här helt essential för hela grejen att det inte finns en ansvarig person som kan stå till svars för problemen. Mm. Och idag är nog Satoshi Nakamura glad att hen är anonym. Mm. Jag tänker att det kanske är Satoshi Nakamura som kastade upp sin Mt. Gox-server på ryggen och flyttade ut på landet. Men det är också så här kul för att de, alltså, det som blev uppenbart med den här stora heisten som vi pratade om tidigare och även nu med Mt. Gox, det är så här att de här pengarna som man snor till sig, de, alltså, man kan ju inte göra någonting med dem, för det är ju bitcoin som bara existerar i ett bitcoin-universum. Om du ska växla dem till verkliga värden pengar, så kan du inte göra det med den sortens summor liksom.
Jag vet inte, jag är inte jätteinsatt i det, men det kan man inte. Det som, om man på vanlig väg då har helt plötsligt $100,000, så måste man på något sätt kunna redogöra lite för var de $100,000 kommer ifrån. Eller hur ser säkerheten ut?
Dels det. Alltså, dels har du liksom verkliga världens skatteverk och sådana saker att hålla reda på. Men sen är det ju också så, hur många ställen finns det i världen där du kan växla in bitcoins mot cash, och på hur många av dem kan du växla in bitcoins mot stora summor cash? Vart går det om du vill lösa ut dina $15 miljoner liksom, eller vad det nu är? De finns ju bara där inne. Du kan ju köpa grejer för dem kanske inne i en bitcoin-kontext. Om det finns något... Det är ju som så här carding på den gamla goda 80- och 90-talet när man hade kapade Visa-kort och beställde dataprylar liksom. Men då var det så att åka ut till Arlanda och hämta en ny monitor till en dator som kostade så här 8 000.
Gud, vad det låter som att du pratar av egen erfarenhet här. Jag antar att det är preskriberat, eller?
Inga kommentarer. Men det var ju liksom på den... Alltså, den nivån var ju då att så här, det var det enda som gick att använda till. För vad skulle man annars använda de där korten till, liksom?
Men jag tänker också att det är lite grann så här, det blir nästan som om man äger ett värdefullt konstverk. Alltså, det må vara så här värderat till flera miljoner, men det spelar liksom ingen roll om du inte hittar en köpare som är villig att betala de där miljonerna.
Precis. Ja, men konst, alltså stora konstkupper, när man själv så här ovärderliga tavlor. Så bara, de dyker aldrig upp på någon marknad, för du kan ju inte knata in hos någon liksom auktionsbyrå och bara, tjena, den här har jag.
Jag är en Rembrandt här.
Och ja, det skapar väldigt fascinerande. Däremot, en sak som vi hade fel i, nu är återigen ett citat av dig här. Jag försökte vara rättvis och hitta massa saker jag säger, men du vet hur jag är. Jag är ju aldrig liksom... Jag sitter ju bara här och är mysig. Jag kom ju aldrig med något konkret, så det gick liksom inte att lyfta. Du sa så här, inte ens de som håller på med bitcoins vill ligga ute med stora summor i bitcoins, sa du, apropå att, så här, man, alltså att den valutan ändå hela tiden är förankrad i verkliga värden valuta. Tre år senare så stämmer ju inte det här.
Nej, inte riktigt.
Det finns ju folk som, en snubbe som heter Colin Burgess, jag såg att han var intervjuad idag av Computer Sweden, jag läste en annan artikel. Alltså att han hade $320,000 uppknutna i bitcoins and doubts that he ever will see that money again, but he refuses to give up on bitcoin.
Ja, alltså att alla de där pengarna borta är ju också så här en ganska god anledning att inte ge upp om det här med bitcoin.
Nej, precis.
Det är liksom the last act of a desperate man lite grann. Men ja, men det är samtidigt så här, visst, jag hade fel, men jag tror ändå så här att alltså dels de här människorna som Colin Burgess är ju i minoritet, minst sagt. Och jag tror även att vi kommer se att de blir färre och färre. Speciellt med liksom det här bakslaget med Mt. Gox. Och även liksom jag tror det liksom inte är första gången. En artikel jag läste om där de sa, citat: "However, security experts have cautioned that any digital financial system is only as secure as the platforms that manage it." Och det är så här själva pudeln kärna i det här på något vis, att problemet i sig är liksom inte bitcoinsystemet, utan det är att säkerhet på nätet går alltid att ta sig runt på något vis, och är i vissa fall betydligt mycket enklare att ta sig runt och betydligt mycket mer smärtfritt att ta sig runt än att råna till exempel en bank.
Mm.
Och det är väl där i de institutioner, eller man ska säga, som måste byggas upp runt bitcoinsystemet, det är de som blir akilleshälarna på något vis.
Men det där har jag tänkt på så himla mycket, just det här med alltså dels oavsiktliga buggar. Alltså det går ju aldrig att bygga säker. Jag menar, när man köper så här professionell programvara som kostar liksom jättemycket pengar, och så måste man ha en USB-dongel inkopplad för att den ska funka och sånt. Och sen så kollar man sina torrents, bara varsågod för crack. Alltså det går, alltså inte ens de som har enorma incitament till att bygga säkra saker klarar av det. Så att buggar och så här oavsiktligheter är ju en sak. Men sen har jag alltid tänkt på så här: om man öppnar en Bitcoin exchange eller en bank av något slag, eller en handelsplats där folk har sina wallets, det finns ju ingenting som stoppar en från att göra en sån här Bernie Madoff-grej. Att om du har 10 personer som alla sätter in 100 kronor var, vad har de då? 1000 totalt. då har jag 1000 kronor i min bank. Säg att jag tar 900 av dem och liksom...
Fast vänta nu, så är det 100 personer sätter in 100 kronor?
100 personer sätter in... 10 personer sätter in 100 kronor var.
Okej, då har vi tusen.
För att göra det jätteenkelt. 10 personer kommer till mig.
Inte se vad enkelt nog.
Nej, jag är inte bättre.
Ja, 1000 säger vi.
10 personer kommer in och sätter 100 kronor var till mig. Så jag har totalt 1000 kronor som jag är i liabilities mot dem. Såvida... Säg att jag tar 900 kronor och gör massa grejer med dem. Investerar någonstans eller drar. Så länge det bara är en av de här 10 som kommer tillbaka och säger hej, jag vill ha alla mina 100 kronor tillbaka, så kommer ju ingen att upptäcka det. Och jag känner så här, hur svårt kan det vara att bygga på en stor skala? Säg att du har liksom 10 000 användare som sätter in sina bitcoins hos dig. Vad är det som hindrar att man tar 80% av det och bara behåller 20% i, heter det equity?
Jag tror det.
Holdings. Skitsamma. Vi ska inte svänga oss med ekonomiska termer som vi absolut...
Ekonomi 101 här.
Men inte ens klarar av, eller när jag inte ens klarar av vad 10 gånger 100 är. Men alltså...
Allt jag kan om ekonomi har jag lärt mig av vinklade amerikanska konspirationsdokumentärer.
Ja.
Av avsnittet typ Loose Change och sådana.
Smartest guys in the room.
Ja, i och för sig. Den är inte vinklad, den är saklig och bra. Jag tänkte mer på filmer där de inleder med att förklara att pengar handlar om att skuldsätta alla medborgare. den typen av propaganda jag är inne på mer.
Sån voice-over borde vi inleda varje avsnitt med. Lite som words to live by för våra kära lyssnare. Nej, men jag bara undrar så här, just det här när man lägger, eftersom anonymiteten är A och O, så funkar anonymiteten så länge de enda som använder tjänsten är sådana som läser Wired. Men så fort man går utanför det så kommer ju per automatik komma in någon som ser den här möjligheten att göra. Jag menar, Bernie Madoff, liksom, hans jävla hedgefund agerade ju på högsta möjliga nivå i en, citat, seriös, slutcitat, finansvärld. Och
det sätt citat tänket på andra sidan ordet finansvärld istället, det är roligare.
En seriös citat, finansvärd, slutcitat.
nej, jag tänkte en citat, seriös finansvärd, slutcitat.
Ja, okej, okay. Whatever. Så varför skulle det inte finnas bland massa jävla random dropouts och geeks som så här,
som investerar i bitcoin. Ja, jo, så är det ju givetvis. Men det känns också så här... men det är väl det som också är blir poängen på något sätt. Att det systemet blir ännu mer... eller potentialen att bli utsatt för det är ännu större i och med att det inte finns så himla mycket man kan göra med bitcoins än så länge. Alltså om du äger ett visst antal bitcoins och placerar dem i någon slags wallet, så är inte behovet, men så är liksom tillfälligheten att du skulle behöva komma åt dem är mindre än liksom med då traditionella vanliga pengar, så att säga. Mm. Och det öppnar väl bara ännu mer upp för Bernie Madoff-typer liksom.
Och sen tycker jag att det är kul att man försöker skapa, du var inne på så här, det här alternativa, är det här ett alternativ till ett havererat kapitalistiskt system, tror jag du sa i klippet här. Men det roliga är ju då att när Mt. Gox går offline, vad händer? Jo, det blir en så här klassisk run on the bank som det alltid blir så fort det ryktas om att en bank har dåliga finanser. Det vill säga, folk står med skyltar och protesterar utanför kontoret och liksom vill ha sina pengar. Så.
Det som skulle vara ett alternativ till ett havererat kapitalistiskt system blev i själva verket ett havererat kapitalistiskt system. Jo, men lite så är det ju, och vad heter det, även ifall det inte har gått under än, så jag sticker ut hakan igen då, förutspår att om 5 år så är bitcoins en vad ska man säga, en konstig liten avart som existerar, men som bara har några ett ännu mindre fåtal trogna följare liksom.
Jag förutspår, I predict doom. Nej, det gör jag inte. vad jag tänker är så här, Silk Road och såna här, alltså Dread
Darknet grejer
precis, typ. För att kunna betala när man handlar. Just det, det var också en sak vi pratade om. Hur lång tid tar det innan myndigheterna tar till med hårdhandskarna? Jo, ungefär 3 år så tog det innan FBI stängde ner Silk Road. Som inte, det är inte egentligen en bitcoin-infrastruktur, men det är ju en sajt som byggde helt på att bitcoin fungerar.
Fast Silk Road fanns, om inte helt missminner,
den fanns innan, men det blev ju lite synonymt med, alltså så här,
ja, och det blev framförallt så blev bitcoin modus operandi på Silk Road, så att säga.
Och vad jag tänker så här, om jag ska förutspå framtiden, så jag tror att den sortens tjänster där man kan beställa sitt crystal meth till fredagen, tror jag kommer och funka, för att knark och porr funkar alltid. Men den här helt digitala kryptovaluta-grejen kan jag tänka mig får en liten vad ska man säga, smäll på fingrarna. Jag tror vi kommer se någon lösning som är liksom någonstans mitt emellan bitcoin och verkliga världen-valuta. Där man liksom inte behöver använda PayPal och där man inte behöver använda bitcoin, men man ändå kan genomföra skuggfyllda betalningar säkert.
Men jag tänker att så här, jag tror jag är helt rätt där, och det du på något sätt snuddade vi det också, alltså om man beskriver den här bitcoin-heisten som någon slags peak på den icke jämnt distribuerade framtiden, så är ju liksom det samtidigt någonting som kommer bli ännu mer förekommande när resten av framtiden hinner i kapp, så att säga. Alltså när i någon slags ny framtid, så är ju internets svarta marknader fler och större, definitivt. Och då, det kommer ju i sin tur föda även nya monetära system som ska underhålla dem. Så det tror jag du har helt rätt i. Och sen att de kanske inte heter bitcoins, jag tror vi kommer se en ännu snabbare förändring liksom. Varje som svart marknad har sitt eget lilla system på något vis. Och efter den lilla utflykten i ekonomins dolda farvatten, så har det blivit dags att runda av veckans podcast. Som vanligt med tipssegmentet Postscriptum. Och istället för den sedvanliga serietidningen, så tänkte jag den här veckan tipsa om ett litet härligt webbspel som några gamla perifera kursare till mig har varit involverade i. Det heter Konstnärsspelet och går kort och gott ut på att överleva så länge som konstnär det bara går.
Det låter som en extremt högst svårighetsgrad på det.
Ja, det är steep learning curve.
Jag ska tipsa om ett avsnitt av podcasten Stuff They Don't Want You To Know. Det handlar om att under den senaste månaden så har det varit en lång rad mystiska försvinnanden, självmord, misstänkta självmord och annat i high level banking officials runt om i världen. Är det en tillfällighet eller är det en konspiration? Stuff They Don't Want You To Know reder ut begreppen på ett som vanligt nyktert sätt. Jag tycker de har valt fel namn för sin podd, för de är väldigt nyktra. Men spännande, kittlande. Kanske ja. Lite tidigt att gå på och börja kalla det kittlande med tanke på att deras familjer fortfarande är i chock. Men
Billy Ringar, förkämpa av det nyktet kittlande.
Ja, jag försöker.
Ja, bra. Det var allt vi hade bjudit på den här veckan. Vi är tillbaka igen. Det står en liten flytt för dörren i Obitrektum-redaktionen och vi hoppas att vi ska klara oss undan någon som helst downtime, men vi flaggar för att det i helgen kan vara lite svajigt på servern, men det borde vara lugnt.
Vi håller andan. Du ska ta din Bitcoin, Oddpods Bitcoin-server och dra.
Bara lämna en liten lapp eller någonting. Nej men, ha det bra.
Fint, hej.
Tja.